några saker som jag kommer att både relatera till det vad jag har upplevt de här två dagarna och sen läsa lite grann. Så vi är i Johannes 19 igen och jag börjar med vers 7. Det där att Pilatus försöker rättfärdiggöra Jesus, så att säga, fria honom. Men i 7 står det skrivet att judarna svarade till honom enligt vår lag, den lagen som vi har, måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son. Då står det skrivet i vers 8. När Pilatus hörde det blev han ännu mer förskräckt. Okej. Jag vet att alla texter kan tolkas på väldigt många olika sätt. Och det är precis vad det här talar till mig. När Pilatus hör att Jesus är Guds son, så står det skrivet att han blev ännu mer förskräckt. Jag tror att det är så här med oss människor. Varje gång vi möter det övernaturliga, det gudomliga. Varje gång det gudomliga dimensionen nalkas oss i livet, så blir vi förskräckta. För att vi har ingen makt, vi har ingen kontroll över det. Vi blir rädda för det som är större än vår förstånd och vårt sätt att kontrollera saken. Här står Pilatus vid gränsen till en ny dimension i livet. Och han blir rädd av det. Det var förra veckan när jag var i Schweiz som det här började faktiskt. Jag befann mig och befinner mig fortfarande i en situation som växte starkare och starkare. En situation som för mig blev konflikt med en person. Och där konflikten växte inom mig starkare och starkare. Och jag började ana att Gud vill föra mig i en ny dimension. Och jag anade det inom mig, men jag visste inte hur jag ska komma in i det. Hur jag ska gå över den där gränsen. Jag blev förskräckt. Därför att i vissa stunden såg jag en dimension lite grann. Och så såg jag att rent mänskligt så kan jag inte gå in i den. Det är märkligt, eller hur, att Pilatus är ganska mänsklig, precis som var och en av oss. Han blir förskräckt först, rädd, för att när vi möter, och låt mig få säga så här, det är ingenting som utmanar människan, kristen, mer än påskbudskapet. Det finns ingen uppståndelse utan död. Jag vågar säga att jag lever det fattiga kristna livet fortfarande av en enkel anledning. Jag välkomnar inte tillräckligt ofta döden i mitt liv. Det är därför det finns så lite av uppståndelsekraften i mitt liv också. Vad gör Pilatus? Han blir förskräckt. Och så står det skrivet i vers 9, och han gick tillbaka in i pretoriet. Nu kommer någon säga, åh vad du läser in i den här texten. Men jag bara reflekterade i morse när jag läste den, när du sa att du kommer att läsa den texten, så jag tog och läste. När vi blir förskräckta och rädda för en dimension som vi upplever att Gud vill föra oss in i, då gör vi precis som Pilatus. Vi springer bort från den gränsen in i ett rum där vi känner oss trygga. Han springer in i pretoriet därför att där blir han påmind om vem han är. Att han har makt, en position och så vidare. Och då kommer han till Jesus och säger till honom så här. Han säger till Jesus, frågar honom, varifrån är du? Jesus svarar honom inte. Och Pilatus säger till honom, svarar du mig inte? Vet inte du att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Tredje saken som vi gör. Jag hoppas att ni hänger med. Det här är väldigt färskt. När vi möter den heliga andens utmaning att dö till oss själva och komma in i en ny dimension i vår vandring med Gud. Först blir vi förskräckta, sen springer vi bort därifrån till en annan miljö där vi känner oss mer trygga, där vi har kontroll. Sen, tredje saken vi börjar göra gentemot situationen som utmanar oss, det är att vi börjar använda maktspråk gentemot situationen eller personen. För att ingen av oss vet vad som finns där, trots att vi kan ana. Nu ska jag skjuta in det här, min upplevelse. Den här personen beter sig i den här situationen, enligt min uppfattning, på ett sådant sätt så att jag blir utmanad. Och det är två saker som jag utmanas av. Det ena är det här som står i vers 2 i den här sången som vi sjöng. För att du lydde fram till det yttersta. Någonstans inom mig hör jag en röst som säger, låt situationen göra sitt i ditt liv. Sen hör jag en annan röst som säger, säg till honom hur han beter sig, skäll ut honom. Och kampen blev så fruktansvärt i mig så att jag sa till min syster, jag håller på att bli tokig. När vi börjar gå in i fredagens upplevelse, varenda gång när vi går in i det så utmanar den helige ande oss att gå in till det yttersta. Men jag gillar inte det. Jag vill få tecken att det här kan lösas. Jag vill inte dö helt och hållet. Så jag tänkte så här. Jag ringde till Soila när jag kom hem och jag sa till henne, nu kommer jag skriva till honom, och jag sa vad jag kommer att skriva. Hela brevet skulle varit inget annat än ett maktspråk. Du är si och så, och jag har gjort för dig du, och du beter dig så och så. Och så säger min fru något som är mycket intressant, som egentligen är ingen stor uppenbarelse, men jag ska säga bara vad jag sa till henne. Jag sa till henne också, det som irriterar mig är att han svarar inte när jag kontaktar honom. Svarar inte du mig, säger Pilatus till Jesus. Och varje gång när jag skickade sms och när jag ringde och han svarar inte, så reste sig i mig där irritationen. Och jag bara såg hur mycket jag längtade efter att använda det maktspråket för att sätta honom på plats. Det är nästan märkligt. Svarar inte du mig? Det är bokstavligen. Så ringde jag till Soila och så sa hon, jo, jag förstår vad du går igenom, för att hon har någon liknande situation. Sa hon bara, men låt det bara gå, Gud gör sitt. I Matteus 27 står det skrivet så här. Vers 19. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru bud till honom och lät säga, ha ingenting att göra med den rättfärdige man. Jag har i natt lidit mycket i en dröm för hans skull. Får jag fråga öppet som en broder här. Finns det någon person i ditt liv för vems skull du lider? Och jag tänker nu på det här lidandet som jag beskriver. En person som utmanar dig hela tiden att gå till det yttersta med lidandet och låta Gud få sin väg både i mitt hjärta och i hans liv. Och jag tänkte bara, hon sa till honom, till sin man, du, ta det lugnt där. för den rättfärdig man, och jag har lidit mycket för hans skull i natt. Jag led i flera dagar för det här broderns skull. Och det var riktigt lidande, måste jag säga. Jag förstår faktiskt att man kan bli tokig om man befinner sig i den kampen. Det intressanta är att de försökte ge Jesus lite medel för att lindra hans lidande. Exakt vad jag också vill göra. Så igår ringde jag till den här personen för att lindra mitt lidande. Jag hade ingen vilja och kraft att låta processen gå till sitt yttersta. Jag orkade inte. Så när jag ringde så fick jag små tecken på att situationen är lite bättre. Vet ni vad jag vågar säga? Jag steg ner från korset. Det är därför jag upplever att jag vet inte vad som väntar med det här. Det här är bara början. Och det är så vi människor gör. Därför att påskbudskapet, det klarar ingen av oss. Det är bara han som klarar det. Det står skrivet vidare om Jesus att nu, jag går tillbaka till Johannes 19. Och det står i verserna 17 och 18 så här. De tog Jesus med sig och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallades Golgata. Det finns ett kors som var och en av oss måste bära själv. Jag tror att det finns en del av vägen när Gud vill föra oss in i en ny dimension där vi måste gå själva och bära vårt kors. Om vi är villiga så kommer Gud att skicka Simon, men inte när vi vill, utan när han upplever att vi var tillräckligt villiga att bära korset själva först. Är ni med mig? Jag måste erkänna, varje gång när jag är i en sån situation så vill jag så gärna att någon kommer och bär mitt kors med mig. Och jag vet att Galaterbrevet säger bär varandras bördor, men därefter så säger det var och en ska bära sitt eget börda också, sin egen börda. Så står det skrivet att där korsfäste de honom, vers 18, tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. Aldrig tänkt på sådana här. Det här är bara reflektionen när jag läste texten i morse. När vi går genom påskens budskap, när påsken går genom våra liv, när vi behöver flyttas till ännu en dimension av uppståndelse i någon aspekt av våra liv och vandring med Gud, då är det precis så här. Vi är korsfäst i mitten. Vi är korsfästa i mitten mellan två världar. Det är intressant. Ena rövaren på korset anklagade Jesus. Andra rövaren ödmjukades. Finns två rövare i våra liv också. I konfliktsituationer. Det ena tar maktspråk till hjälp och anklagar omständigheter. Och den andra i konflikten. Den andra rövaren som har blivit frälst i oss också, den viskar och säger, låt processen gå, du har förtjänat detta. Det finns en dimension som Gud vill föra dig in i. Det finns en uppståndelse om du låter processen gå hela vägen. Visst dundrar det i huvudet från bägge sidor. Jag kan säga så här, i den kampen som jag gick igenom, så kunde jag höra en liten röst, en stilla röst som sa, ge allt i Guds händer. Och i den sekunden när jag bejakade den rösten så upplevde jag en sån otrolig frid och lättsamhet och glädje och allt. Jag tänkte, men det är inga problem. Gud kommer att ordna det här. Nästa sekund skriker andra rövaren, Han som inte blivit frälst. Han är bara korsfäst, men han sprattlar i mig. Och säger nej, anklaga honom. Okej. Igår var det kulmination på min kamp. Och efter det här pratet med personen så lugnade sig lite grann. I morse när jag vaknar och öppnar e-mail så säger jag. Att han har skrivit ett brev. Jag minns inte när någon människa sist har uttryckt så mycket kärlek till mig som han med det här brevet. Jag blev helt chockad. Han skrev vad jag betyder för honom. Och när jag såg detta så tänkte jag. Gud, du har räddat mig från mig själv. Om jag skickade det där brevet skulle jag förstört allt. Om jag använde maktspråket som det där rövaren inom mig ville så skulle jag förstört allt. Det här brevet utmanade mig igår på nytt till att gå till det yttersta. Tro mig, jag vill inte. Jag kan inte. Jag vet inte ens om jag kommer att lära mig denna läxa nu. Så fort som jag tror, bara därför att jag ser det. Men jag ber om verkligen om Guds nåd. Att knuffa mig åt rätt håll varje gång. När den där rövaren börjar tala. Och säga, och Pilatus, vet du att jag har makten? Om ni visste vilka tankar jag fick. Vad jag skulle gjort med denna person. Ni skulle bli förskräckta. Jag hade scenario i huvudet. Att även offentligt göra vissa saker i vissa stunder. Den där rövaren har inget gott att säga. Inte ens som Jesus på korset. Och så Gud hindrade mig att göra det. Han skickade frun. Min kloka fru som viskade som Pilatus fru viskade till honom och sa, gör inget, jag har lidit för den mans skull i natt. Avslutar med begravningstexten. Första Korintierbrevet, kapitel 15. Står skrivet så här, verserna. 51, 52, 53 och jag hoppar bara lite. I 51 står det skrivet att vi kommer inte alla att dö utan vi ska alla förvandlas. Påsken förvandlar oss. Det är i påsken som förvandlingen finns. Så står det skrivet till basunen ska ljuda i vers 52 i slutet. Och de döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. Påsken förvandlar från död till liv. Ni vet jag, förra gången började jag med den här serien. Så jag kommer fortsätta den här predikan nästa gång. Vilket tankesätt styr mitt liv? Om jag tänker mänskligt så kommer inte ens påsken att förvandla mig. Om jag tänker mänskligt. Jesus sa själv till Pilatus när han utmanade honom. Jag skulle kunna faktiskt nedkalla några änglar hit. Och de skulle kunna kämpa för mig. Men då skulle både jag och mänskligheten varit utan uppståndelse. Så säger Paulus vidare här, vers 53. Och det är den här tanken som jag vill bara avsluta med. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Engelsk översättning säger det som är korrupt. Det korrupta måste bli oförgängligt. Visst vet vi allihopa att egot är förgängligt. Visst vet vi allihopa att det är förgängligt att försöka till varje pris få sitt rätt. Visst vet vi allihopa att maktspråket är förgängligt. Och visst känner vi någonstans inom oss att det finns en dimension till. Jag tänker ibland på kristna världen som, var är vi idag i världen, i kristna världen? Vi anklagas mer än någonsin. Ja, på nyttfödda kristna har alltid anklagats i historien. Låt mig få säga en sak vad jag tror. Varje gång när rövaren på korset skriker åt Jesus, anklagelsens ord, uppståndelsen är nära. Varje gång när världen spottar, om vi vågar låta processen gå till det yttersta och dör till oss själva, då kommer Gud att klä oss i uppståndelsekraften. Ibland tycker jag, förstå mig nu, missförstå mig rätt. Ibland tycker jag att vi är så måna om att rentvå oss själva. Istället för att säga bara, okej, Gud. Som David sa när Simei förbannade honom. David sa, låt honom förbanna. Om Gud har tillåtit, låt honom förbanna. Låt det oförgängliga, det förgängliga i oss dö för det oförgängliga livet skulle komma fram.